Skogsfredag igen. Idag är det den 20 januari och det är avsnitt nummer 149. Fredrik, är du med i Säffleskogen?
Tjoho!
Jajamän.
Tjoho, ja. Tjoho, det är fredag.
Ja, det är fredag.
Vi överlevde fredag den 13.
Ja, det går.
Och nu ska vi gå all in på ett nytt avsnitt.
Ja.
Hur
var
det,
varför vi skrek tjoho, det får vi börja med. Va? Vi har rekord i podden.
Ja.
Det är nästan som börjar bli lite nervös.
Ja, den förra veckan var det väldigt, jag vet inte vad det var som drog iväg. Det var en rätt anmärkningsvärd ökning. Vi var ju nästan uppe i 4000 nedladdningar på en vecka här, och det är ju rätt bra för en skogspodd.
Ja,
det var våran definitivt all time high sedan vi startade.
Ja, ja, det är så kul alltså.
Ja, men du, nog med självförhärligandet. Jag sa att vi går all in mot ett nytt avsnitt. Ja, det var lite vitsigt, hörde du det?
Nej, ja, nu var det nog lite trött. Jag var helt inne i tjoho här.
Förstår du vad jag syftar på?
Ja, det gör jag ju. Men jag har ju fått lite... Vi har ju pratat ihop oss lite
innan. Ja. Nej, men vi får nog förklara
göra ett PM om det.
Vi får göra ett PM. Just det.
Eller en PM heter det, va?
En PM, ja. Ja.
Ja. Nej, du får förklara, Torbjörn.
Är det inte ryssar så är det ryssor.
Ja.
Nej, men det är ju så att... ledarskribenter på Dagens Industri som varit en ganska hyllad journalist kan man nog säga, PM Nilsson. Han gick över till regeringskansliet och blev vad kallas det? Statssekreterare. Han är väl statsminister, närmast tjänsteman i princip.
Ja, statssekreterare.
Och, statssekreterare. Häromdagen så kom det väl upp i media att han åkte dit för tjuvfiske med ålryscher nere i Blekinge skärgården där han tydligen håller till.
Ja.
Stundtals då. Så det har varit mycket diskussioner om det fram och tillbaka. En del tycker jag att det är lite traditionellt fiske har vi ingen dött av. Och andra tycker väl att ja visst, det är ju ett brott, men han har ju tagit till straff och betalt sina böter. Men en del tycker att det är bedrövligt då. Alltså. Men han har ju fått på tafsen för många olika håll, både från höger och vänster och uppifrån och nerifrån lite. Så att, det är hårt att bli, det var nog lättare att vara journalist än att vara politiker.
Det blåser på de höga stolarna när man sitter där uppe.
Ja, gör det. Mm. Det gör det.
Så får vi se vad som händer med det.
Ja.
Men det var inte så mycket skog.
Det var inte så mycket skog, nej.
Nej.
Nej, men ett ämne som är lite intressant. Jag tror vi ska prata mycket virkespriser idag.
Ja, det ska vi göra.
Du har lagt upp en tråd som heter virkespriser 2023.
Ja, vi brukar göra det. Det är en tradition. Ja. För att citera PM. Nej, men det brukar vi göra varje år. Där vi diskuterar virkespriserna. Och den har vi lagt upp nu. Och där försöker vi göra någon liten prognos också vad som komma skall. Och det är väl det som är ganska intressant. Och det, i den breda kontexten så är det ju nummer ett väldigt kul att priserna går upp. Det är någon form av skifte som vi kan se nu, tycker jag. För det har gått upp och det verkar behålla priserna.
Ja,
men, nummer två...
det gick upp senast nu i denna vecka. Så höjde Södra timmerpriset med 30 kronor i förbund.
Ja. Men nummer två är att lyfta blicken och se världsmarknaden. Jag behöver inte ens se världsmarknaden, utan Europamarknaden. Och då ser vi att då har vi långt kvar. Så det finns... Jag tycker man ska se det väldigt positivt. Så trots att virkespriserna har gått upp så finns det mycket kvar.
Ja, det gör det. Men skiftet är ju lite grann att trots att, för nu i höstas så var ju, i september gick Vida ut och sa att nu är det allvarligt, marknaden går ner, vi måste begränsa produktionen. Och det kanske inte, de skulle dra ner rejält och det kanske inte räcker, vi kanske måste dra ner mer. Men sen i sitt julbrev så gick man ut med till leverantörerna och sa att vi kommer att öka produktionen 2022. Och det där är ju lite, det är lite intressant kommunikation, tycker jag, för att i september om man nu vet att alltså tror man att himlen ramlar ner och man vet ingenting om 2022 ser ut så. Vi pratar med mycket folk nu, ja. Vi har pratat med mycket, med flera, vad ska vi kalla dem för? virkesköpare som inte hör till någon större industribolag då, eller folk som har insikt i virkesmarknaden också.
Mm.
Och det verkar ju vara ganska tunt med virke hos industrin idag. Inte minst hos sågverken.
Ja, det är kartomt kan man säga.
Ja. Och
ur ett skogsägarperspektiv är ju det naturligtvis hur bra som helst.
Ja, det är ett bra läge och det är väl det som gör att vi har det här skiftet lite grann då, att efterfrågan är så pass stor och utbudet är inte liksom, man har alltid haft ett litet överutbud förut, så hur mycket virke man än har behövt har ändå kommit ut lite mer på marknaden, vilket har gjort att priset inte gått upp då.
Ja.
Och nu kanske det skiftet har skett eller blir lite annorlunda då. Man drar igen lite på avverkningsviljan och vips så är priset på väg upp, trots att vi kanske inte just nu har den skarpaste konjunkturutvecklingen då.
Nej, men jag tror det var som vi skriver i den tråden om virkespriser, att jag tror den kan tillskriva ganska så mycket. En majoritet av det här, det är ju de här sanktionerna som nu är mot Ryssland. Och som kommer troligtvis, men det har ju stöpt om i hela det ekonomiska systemet, för även om Ryssland skulle för sig avbryta kriget med Ukraina, så tror jag att du har många år kvar i den förtroendefrågan tills att man börjar göra business med Ryssland igen.
Ja. Det kommer ta jättelång tid. Och det tar också lång tid innan det ger full, alltså de här restriktionerna och påverkan som blev på marknaden, och i och med att certifieringsorganen och hela väst i princip sa stopp för leveranser. Det tar ju också tiden när det verkar igenom, och det är ju inte förrän först nu. Och sen finns det ju en tröghet i lager och balanser och annat då, som gör att det tar lite tid innan det syns.
Ja.
Men det syns på virkesmarknaden runt Östersjön, för att även om priserna har gått upp här i Sverige så är vi ju inte högt på något sätt.
Nej, absolut inte. Och nu kanske det blir lite rörigt. Jag vet inte, den röda tråden är svår att hålla så här i en podd, känner jag. Men det är det vi vill frammana med det här. Det är att de här troliga sanktionerna mot Ryssland har ju orsakat en... Trots att vi kanske går ner i en lågkonjunktur, så spelar det nästan ingen roll. För det kommer finnas sug efter virke. Och vi gjorde en sammanställning innan vi gick ut och podda idag. Du har med dig den listan, hoppas jag, Torbjörn. Du gjorde ju en sån.
Ja, jag tog med den. Jag har inte glasögonen med, så jag får försöka se om jag kan se i alla fall. Men,
men det är väldigt intressant. Så jag tycker vi kör den. Vill du köra den? Ser du tillräckligt? Nej, men, så...
Ja, men jag har långa armar, så det går nog bra. Nej, men vi tittar på Södras timmerprishöjning här nu då på... Senast är man uppe på, och då tittar vi på grantimmer 24 cm, och det är inga tillägg för certifiering och annat med, utan det är liksom listpris som man kan hitta i lister hos olika leverantörer. Då. Ja. Och då ligger Södras grantimmer ligger på 820 kronor per M3-fub.
Ja.
Och det låter ju ganska bra, det närmar sig 1000, inte riktigt. Tittar man på de grövsta dimensionerna så är man upp mot 900 kronor i fubben då. Och jämför vi då med mellanskogsprislistan, så är den på 626. Mellanskog redovisar ju pris per M3-10, så det ser bättre ut än vad det är. Men räknar man om det till M3-fub så blir det lite mindre. Va?
Mm.
Så mellanskog betalar 626 för samma granstock ungefär, och norra skog betalar 546 då.
Mm.
Så det är en stor prisskillnad på grantimmer från norr, eller från söder till norr då. Det är ju också... ganska konstigt att det är så, att du bara får 2/3 av priset för att du har gran som är ännu bättre troligtvis i norr än när du säljer i söder. Och det är lite tråkigt. Det finns ju ett jättestort utrymme till förbättringar.
Ja, men nu tar vi chocken att, då.
Om du går över Östersjön till Estland, så den senaste auktionen som statsskogsbruket hade där i november, så låg grantimmerpriset där på 1017 omräknat svenska kronor per M3-fub för samma.
Ja, normaltimret.
Ja, så att det är 200 kronor mer i Estland, eller var i november. Och det är ju troligtvis inte så att priset har gått ner där nu, utan det är pristrycket hårdnar ju då.
Mm.
Och går vi längre söderut till Österrike då, så du tittar i senaste listorna där idag och räknar om ifrån euro till svenska kronor. 1300 kronor fubben får österrikiska skogsägare för, och då är det inte det toppriset på gran, utan det här är ju någon slags snittpris då.
Ja, det ska motsvara ungefär klass 1 gran kan man säga då, i Sverige.
Och det är vad vi har tittat på Sverige också här.
Ja. Och inga konstiga dimensioner. Det är inte övergrovt och det är inte sån här lång...
Inte stamvirka eller något sånt. Nej, utan det är vanlig granstock helt enkelt.
Yes.
Så att 1300 kronor i Österrike, 1017 i Estland, 820 i södra idag, 546 i norr. Mm. Så att i norra skog så är det halva priset mot Estland i princip då. Att, det är bara båtar.
Ja, det är bara skogsägande uppe ska på.
Ja, så är det. Och tittar man på barrmassaveden så har skillnaden faktiskt krympt lite då. Där har du 465 för barrmassaveden hos södra, 425 mellanskog. Den skillnaden har ju nog, är nog mindre än vad det har varit på länge.
Ja.
Och 400 för norra skog. Men det är intressant att se på norra skog, för det har du kubik som är en liten uppstickare, mindre virkesköpare. De betalar 450 kronor fubben för barrmassaved i Norrland. Och södra betalade 465 i söder. Så att det är ganska liten prisskillnad där idag då.
Det snackar vi.
Och det visar ju på att det är tryck på barrmassavedpriset uppåt i norra Sverige definitivt. Va? Så att när det gäller barrmassaveden så är nog snart diket igenfyllt här.
Ja, definitivt. Men då tar du chocken där också då?
Då tar vi chocken där också. Och då har vi på i Estland betalade samma bolag som köper massaved i Sverige i princip då, Finland, de betalade 894 kronor fubben för barrmassaveden i Estland då.
Ja.
Alltså mer än dubbelt så mycket som man betalar hos mellanskog och norra skog. Betalar bolagen när man köper det i Estland.
Mm.
Och björken är ju ännu högre. Björken betalar man 1260 kronor fubben för i Estland. 1260 kronor fubben för Estland. Alltså i princip samma som österrikarna får för grantimmerpriset.
Ja.
Och södra betalar 505. Det är ju ett högt pris för björkmassaved för svenska förhållande historiskt. Då, men 1260 i Estland.
120% påslaget på Estland då?
Ja. Så att vem som helst i Sverige som kan... Från södra Sverige, ja.
Mm.
Och i norra Sverige så har du 430 hos norra skog då för björken. 450 hos kubik. Ja. Så att det är ju... Och det är samma brännveden. Brännveden, den har kommit upp och är upp, över 300, upp runt 300 kronor fubben idag. Södra betalar väl 300 för löv. 330 om det är bok. Mellanskog 300. Kubik 300. Norra skog 230. Mm. Estland 682. Brännveden.
Ja.
Österrike 600 kronor fubben. Så jag menar, okej, okay, priset går upp i Sverige, men det är långt kvar upp till märket och det finns ju inget skäl att massaveden i Estland ska betalas dubbla priset mot det som man får i Sverige när virket köps av samma företag och går till samma bruk.
Mm.
Så att det ska man ha med sig. Och jag tror vi är på väg, alltså det kan ju vara så att den här liksom spotmarknaden som har varit på Östersjösidan där, att den kanske breder ut sig då.
Ja, ja men det, och sen så är det ju så, vi är i en unik situation nu. Så det gäller för skogsägarna att inte stå kvar i samma spår. Ändra på fokusringen på systemkameran.
Ja.
Det, liksom, det är helt annorlunda som gäller nu. Skifta fokus, för ja, då priserna ska upp. Och det ska man inte skämmas för.
Nej. Och det finns ju aktörer idag som betalar lite mer, en del mindre aktörer, och som lastar på båt och kör virket på export då. För att man får bättre betalt på andra ställen.
Precis.
Och det är lite, det är ett jättebra sätt att få virkesmarknaden i ordning.
Ja.
Så det ska man inte underskatta. Men,
Ja, men det allra bästa, det hade ju varit om vi ska ta extremexemplen som jag tycker är en skymf, det är ju att det är så extremt dåligt betalt för Sveriges bästa timmer som troligtvis finns i Norrland.
Ja.
Det är extremt dåligt betalt. Så det,
ja,
varför har inte till exempel Norra investerat i en båt och kör det till baltstaterna och säljt tillbaka det till SCA till dubbla priset?
Ja. Precis. Nej, men det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt, ja. För jag menar, sågverken i norr, de säljer ju sitt virke på samma marknad som sågverken i söder gör.
Ja, visst, absolut.
Det är ju samma dimensioner och samma typ av produkter. Det är inte så stor skillnad. Det kanske skiter lite mer utav bättre kvalitet i norr och sådär, va. Men ja, nej, det finns mycket att göra. Och det finns mycket att göra på förädlingssidan också för att få upp priset då. Och det har vi pratat mycket om tidigare, så det ska vi inte ägna oss åt.
Ja, det har vi
då tappar vi röda ålen, eller röda tråden menar jag.
Ja, precis. Ja, nej, men en sak som är ganska intressant i det här, om vi ska prata lite mer om just det vi har pratat om, det är ju just det här med hamnar. För det är ju någonting som vi har börjat liksom skrapa lite på barken när det gäller hamnar.
Ja, och där får vi också lite signaler att det är lite besvärligt här i Sverige. För tittar man på exporten ifrån Baltikum, det är väldigt liksom hamnorienterat. Det finns ett par stora exporthamnar och där handlas allt virke i hamnarna, och det är många aktörer som köper och flera som säljer. Men här är det, alltså det försöker utöva en viss kontroll över hamnflödet här, känns det som i Sverige.
Ja.
Det finns exempel på det.
Det finns många exempel på det. Det är skogsindustri är inne och i princip skriver avtal med kommuner om full 100% nyttjanderätt av hamnar, för att troligtvis för att ingen annan ska kunna använda dem.
Ja, man hånglar upp hamnbolagen liksom så att man begränsar tillgången för andra aktörer. Det finns sådana exempel, och det är ju alltså jag tror det finns en naivitet hos kommuner. Vi har pratat om det här med virkesterminaler till exempel, att kommunen säljer en virkesterminal till ett skogsbolag. Det finns ju kommuner som har varit tänkt att sälja hamnar till Ryssland och Kina och allt möjligt. Och liksom, det låter ju lite sådär mafios och Sicilien över det hela. Liksom, men det värsta är att jag tror inte de har vett att liksom ens bli mutade, utan de tänker inte bättre än så. Ja, då är jag elak, men du förstår vad jag menar ungefär.
Ja, nej, men då har vi ett väldigt, nu pratar vi inte skog, men ett väldigt bra exempel som var i Lysekil, där kineser var väldigt nära på att ha köpt hela Lysekils hamn av Lysekils kommun. Där fick väl regeringen gå in, va?
Ja, efter att försvaret har påpekat att det är en av de få djupa hamnar som finns med järnväg ut, som kan vara bra att ha ifall det blir skiten träffar fläkten på andra ställen.
Ja, precis.
Och det fanns ju inte på kartan. Han tyckte, men det är ju jättebra, vi får ju massa pengar till kommunen här. Så.
Ja, de skulle få en ny väg dessutom, motorvägen där ut, va?
Ja, till och med det. Så att, men det blev stopp på det och ja. Och vi har slitit på Gotland som exempel, där ryssarna vill ju köra upp. Det kanske PN, det är svårt att komma tillbaka till honom. Han har fått mycket skit för att han har varit väldigt positiv till Rysslands Nord Stream anläggning. Han har försvarat när det fanns kritiker mot det. Så. Men det var en parentes. Ja, vi släpper orden.
Ja, ja. Absolut. Nej, men det viktigaste, så det känns lite svårt idag att få ihop det i en one-liner, men priserna är på väg upp. Det är jättepositivt. Det är superkul för svenska skogsägare. Men det finns lång väg kvar. Det finns mycket mer att ta ut. Priset i skogen är värd mer just nu.
Ha med dig det om du ska sälja skog.
Ja, skogen är mer värd än vad svenska virkesprislister visar.
Ja.
Och det är viktigt att ha med sig.
Ja, och jag tror man ska också och det är också något vi har hört en del om det här, att för nu är det ju mycket negativa signaler. Vi är på väg mot en lågkonjunktur. Det pratas om varsel i husfabriker och allt möjligt. Men jag har hört en hel del intressant den här veckan om att de svenska sågverken, i alla fall är i Götaland och troligtvis på fler ställen, har efter den här hypen som var nu i fjol och året innan med skenande priser och extremt stor efterfrågan, de har lyckats bilda mycket längre kontrakt. Det finns de som säger att många sågverk här, de är fullbokade hela 2023. De har hela sin produktion såld och upptingade i princip 2023, eller i alla fall stora delar av det. Och jag har hört folk som säger att en del av husfabrikerna har det också. Alltså de ser ju problematiken att orderna för nästa år inte kommer in, men beläggningen för det här året finns, och virket till de husen måste sågas det här året hos sågverken. Det är redan beställt. Va?
Ja.
Så därför måste sågverken ha in virket, och de har fått bra betalt för det när de säljer det.
Ja.
Så att man får ta liksom alla sådana här larmrapporter med lite nypa salt också.
Ja, och där kommer vi, där står vi inför stundande larmrapporter, tror jag. För det, nu börjar ju snart årsrapporterna för fjolåret landa in. Och de kommer ju, det, jag tror det är som vi har pratat om i tidigare poddar, att skogsbolagen kommer nog att, de skäms nog nästan lite för att lämna de här årsrapporterna. För det kommer ju att visa på rekord, på rekord, på rekord i vinster. Ja. Och det ska bli intressant. Vi ska försöka nagelfara dem extra hårt nu, för troligtvis så kommer de att skriva ner sig själva i rapporterna och tala om att nu är det inte bra alltså. Nu har varit extremt bra, men nu, mina vänner, kommer det att bli värre. Fast det tror inte jag, utan det tror jag är någon form av sätt att försöka hålla nere virkespriserna.
Det här är också väldigt intressant, för att i sina rapporter, helårs- eller bokslutsrapporter och delårsrapporter, så kommunicerar ju bolagen mer med aktieägarna än med skogsägarna och leverantörer.
Ja.
Och till aktieägarna funkar det inte någon bra att gå ut och säga att eländet ligger runt hörnen, himlen ramlar ner imorgon. Köp inte SCAs aktier, säg det snabbt som ögat. Det är inte det budskapet man vill ha ut från.
Nej, det är det naturligtvis inte.
Utan man, det är lite mer nyanserat. Samtidigt så har de ju ett behov av att vara ärliga och transparenta i sin kommunikation, eftersom de är ganska hårt granskade där då.
Ja. Nej, det ska bli mycket intressant.
Det är spännande att se. Det kommer i framtiden. Jag tror det börjar. Stora Enso rapporterar 31 januari. Och det kan, Setra brukar vara tidigt ute, va?
Ja, de brukar vara tidigt ute.
Vi ska hålla ögonen på det om det kommer något nästa vecka. Annars är det väl nästa vecka och vi får kika på det. För det, det blir väldigt spännande att se.
Då börjar det ramla in.
Ja.
Ja, nej, det ska bli väldigt intressant. För jag tror att det blir ju lite flagrant för dem att se när, man, när det kommer på papper att de som en hel koncern kan ha upp mot 40% vinstmarginal i en basindustri.
Ja.
Det är bara liksom, vi snackar intjäning, kanske intjäning på 1 miljon i timmen.
Ja.
Det, så det har ju, det, ja. Återigen så visar ju det på att vilken skevhet vi lever i just nu också.
Ja, och jag tror att de svenska bolagen har ju ändå konkurrensfördelar, för de har relativt sett har de haft billigt virke jämfört med internationella konkurrenter, och de har ändå trots allt billig energi och producerar mycket egen energi, så att de har ju, de står sig rätt bra i konkurrensen, och de är inte de första som behöver släcka ner när det tar emot sen här.
Nej, och sen så tycker jag att det är ett ganska bra nyckeltal, för det tror jag inte vi har pratat om, men du skrev om priset på skogsfastigheter här om dagen.
Och ja, Svefa kom ut med en rapport där i måndags.
Ja, det tycker jag är väldigt intressant, för där har du ju bra nyckeltal, för där är det ju pris per M3SK. Så där var det ju Skåne nu som bröt den här 1000-kronorsgränsen.
Ja.
Och ska man räkna, vad ska man säga, ska man bondräkna väldigt enkelt lönsamhet, så är det ju det du ska ha i netto per M3SK om du avverkar också. Minst. Ja. Så himla enkelt är det ju.
Ja,
det behöver inte vara svårare.
Nej.
Och tittar vi då i virkesprislistorna, så jag dristar mig med att tro att det är svårt att få 1000 kronor M3SK netto i Skåne idag på en avverkning.
Ja, nej, det tror jag inte man får. Jag, i den situation som är nu med lite suga efter virke, så pratar de om att 750 kronor kubiken M3SK i rotnetto från rotposten, stämplad rotpost alltså. Mm. Kan du nog få i Götaland utan några större problem idag om du har lite attraktivt läge. För att så pass hett är det, va? Men, det, om man räknar om det till virkesprislister, så kanske det motsvarar ett grantimmerpris på 1200 kronor förbund eller något om, för att få ihop den kalkylen. Så att det är ju högre än prislisterna helt klart. Så att, det är väl ett tips, ska man sälja virke så konkurrensutsätter rejält på spotmarknaden genom att stämpla rotpost.
Definitivt.
Så. För att,
och sen så finns det nog kanske liksom de som säger att vi inte jämför rätt då, för vad många i Skåne har köpt en skogsfastighet idag för 1000 kronor M3SK. Jag köpte ju för 12 år sedan och då kostade det ju 450 kronor M3SK, så jag går ju plus på det här. Men så ska man inte heller räkna, tycker jag, utan det är, tittar man på företagsekonomi, så är ju det någonting som ska vara en bonus i så fall. Man ska räkna högt alltså. Man ska ju ligga på dagens marknadspriser när man räknar på sånt här.
Ja.
Så jag tycker inte man ska använda det som någon liksom ursäkt heller.
Men då tycker du man ska nöja sig med 440 kronor M3SK när man säljer rotpost i Värmland då, eller?
Nej, definitivt.
Det är kubikmeterpriset enligt Svefa i Värmland. Det ligger ju, får de 1000, betalar de 1000 i Skåne så betalar de 440 kronor M3SK i Värmland till exempel. Då.
Ja, nej, men det kan vi vända på.
Det kan man fynda.
Ja, faktiskt. Det är ju en, där finns det faktiskt möjlighet. Jag tycker att det är attraktivt att köpa skog i Värmland faktiskt, med de priserna.
Ja, skogsfastighetsmarknadens sweet spot, Värmland.
Ja, faktiskt.
440 kronor M3SK i fjol i snitt.
Ja, men sen så är
bra
det
boniteter.
Sen så är det i snitt, ska vi säga då, så det blir ju lite missvisande, för du kanske har någon sån här svag tallhed på fjällgräns nästan upp i norr som är extremt dåligt betald. Och sen så har vi har ju tittat på Värmlandspriserna tidigare, och tar vi de här grönstensområdena i typ Molkom, Deje där, ja, då är det ju brutala priser.
Då hänger inte Skåne med, kan vi säga.
Nej.
Bonitet.
Nej, och där ser vi, det syns ju även, för det finns ju en medvetenhet i att det växer något gruvligt bra där, så där är ju markpriserna något helt annat också. Ja. Så det är lite svårt att prata om de här snittpriserna, att liksom bara kasta en pil på dataskärmen över Hemnet i Värmland, det blir inte riktigt bra då, om vi säger så. Men jag tror ändå att generellt sett så är det i snitt lågt, och genom det så skulle det teoretiskt sett kunna vara bra och köpa skogsmark i Värmland, tror jag.
Fint läge.
Ja, det tror jag faktiskt.
En grej jag bara måste säga när vi pratar virkespriser. Jag la upp en liten blänkare på Skogsforum ifrån en virkesaktion i Hessen i Tyskland, i sydvästra Tyskland. Det gör de ju så att de har stockaktioner. Det är ganska roligt. Då lägger de upp rejäla stockar, det är ofta grova stockar. Ofta är det ju lövträd och ek och bok och lite mer udda kanske, någon lund, men det kan även vara bra gran- och tallstockar med den här auktionen också. Och då redovisar de alltid priserna efter det här. Och nu har de redovisat stockauktionen i Hessen som var i december, tror jag. Och de hade rekordhögt snittpris trots att mycket ek var ganska dålig jämfört med tidigare. Man hade trä som var döda. Mm. Ja, alla träd är döda när de ligger på stockauktionen, men stockar från trä som var döda på rot då.
Ja.
Snittpris 12 000 kronor fubben. Och den dyraste stocken var på lite drygt 3 kubik någonting. Den hade snittpris på en jättefin kvistren fanerstock, grov, 31 000 kronor fubben. 108 000 kronor för en stock.
Mm.
En ekstock.
Vi har ju en sån liggande. Ska vi ta släpkärran och dra ner, Torbjörn?
Ja, kanske gör det. Frågan är hur vi får på den och om den håller.
Ja,
nej, men alltså det sätter ju finger på att vad är en rejält fin stock värd?
Ja, visst.
Det var någon som skrev att man hade klivit upp en sån här till ved. Som undrar om man skulle ligga sömnlös nu. Och det kanske man ska göra. Men alltså det skulle teorin. Har du en grov ekstock som är 50 cm i toppen, så lönar det sig att köra en stock ner till Tyskland och sälja den där, om du har en köpare som är beredd att betala 20 000 kronor kubikmetern för fanervirke.
Ja.
Så att det är ju, det är liksom ett annat tänk än det svenska bulkmassavedsförhållningssättet.
Ja, och det har vi varit inne på tidigare också. Jag vet då när vi höll på med det här med sågverkstestet som vi gjorde för något år sedan, ett par år sedan.
Ja.
Vi skruvade i 2 dagar och sen så sågade vi i 3. Nej, men vi sågade ju en hel del. Men det gav ju någon fruktansvärt mersmak. För jag var ju bland annat ute hos vår motorsågstestare då, Lars Erik.
Ja.
Och då gjorde ju de bland annat såna här huggningar runt gamla gods och sånt där. Och där var det såg man ju att det var såna här stockar. Det var kvistfri, det var ask, det var ek, det var bok. Nej, bok var det inte, men det var ask, ek och lönn. Grov.
Ja.
Och så stod flisentreprenören bredvid och svor och spotta över att det gick så trögt i tuggen.
Ja.
Herregud, säger jag.
Ja. Nej, men det är också svårt. Det finns ingen riktigt bra enkel marknadsplats för det här i dagsläget.
Nej.
Du, den här fredagen tog slut den också. I alla fall våran halvtimme här.
Ja. Nej, men vi får avsluta där. Vi får avsluta med att säga att fortsatt håll på virket, för det är en unik marknad och virkespriserna kan gå upp något hutlöst mycket mer.
Bättre tider kommer. Ha det så bra. Hej då! Ja.
Hej då!